Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Himmelske far, sänd din ande för att predika om Kristi uppståndelse och öppna våra hjärtan för ordet, så att vi inte är tröghjärtade att tro det livgivande evangeliet. Amen. Vår predikotext har vi redan hört från Matteus evangeliets 28 kapitel. Jag ska börja predikan idag med att säga någonting om änglarna. Det var ju ett par änglar som var väldigt viktiga på påskmorgonen. Sen ska vi se lite mera på vad som hände den här förunderliga morgonen. Och gå sen in på frågan varför lärjungarna hade så svårt att tro. Och det faktum att Gud vill ge oss en undervisning just genom det. Och slutligen ska vi till sist säga någonting om den förhärligade kroppen som Jesus uppstod med. Och som vi också ska få i vår uppståndelse. Hur ser en ängel ut? Matteus beskriver honom som en man i vita kläder. Andra evangelier, Johannes och Lukas, berättar om två änglar. Två män i vita kläder. Och vi vet från andra händelser när änglar uppenbarar sig för människor att de har skinande vita kläder. Men det står ingenstans om vingar som man ibland tänker att änglarna skulle ha. Det finns bara två slags änglar som har vingar enligt Bibeln. Det berättas i Jesaja om ett slags märkliga väsen som lovprisade Gud inför hans tron som kallas keruber. Och dem har man avbildat. Mose fick i uppgift att avbilda keruber på förbundsarken. Och sen har Jesaja också talat om serafer som vi upplever som ganska hemlighetsfulla väsen. De hade sex vingar. Men det var inte såna som uppenbarade sig för kvinnorna vid graven. Inte heller för Maria när hon fick veta att hon ska föda Jesus. Den ängel som kom då hade ett namn. Han hette Gabriel. Änglarna kommer med budskap åt människor vid riktigt stora händelser. Och det har nu inträffat en sådan händelse. En händelse som aldrig förr har inträffat och aldrig kommer att hända i den här formen förrän Jesus kommer tillbaka till den yttersta domen. Då ska vi alla uppstå. Jesus var den första som uppstod på det här sättet. Paulus berättar att vi som tror på honom ska uppstå på samma sätt. Våra kroppar ska likna den förvandlade kropp som Jesus hade efter sin uppståndelse. Och det heter också att vi ska bli som änglarna i himlen. Nu ska vi se på vad som hände den här förunderliga påskmorgonen. Eftersom det var en alldeles speciell tilldragelse sände Gud då sina änglar för att berätta om det. Den morgonen vände allt som lärjungarna hade upplevt. Från den djupaste sorg, en fruktansvärd ångest över att deras mästare var död, till den största glädje. Men det gick inte på en gång. Det var först så småningom som de började förstå det. Då fick de ett nytt hopp. Och sen på pingsten började de predika om denna uppståndelse och vad det betyder för oss människor. I Matteus 27 kapitel berättas om hur Jesus blir begravd av två ansedda män, Josef från Arimatea och Nikodemus. Där får vi också veta namnet på två av kvinnorna som kom till graven. Det var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs mor. Går vi också till andra ställen får vi veta att där fanns också Salome. Och så nämns också hos Lukas en kvinna som hette Johanna. säkert var där flera kvinnor vid graven, för det stod att det var ganska många som hade följt med Jesus från Galileen. De här kvinnorna hade sett när man la in kroppen i klippgraven. De satt mitt emot och följde med, och så hade de redan sin plan klar. Det led mot fredagens slut. Snart skulle sabbaten gå in. Efter sabbatens ingång vid solnedgången fick man inte mera gå ut och göra någonting. Kvinnorna gick därför och beredde kryddor och oljor innan sabbaten gick in, men de kunde inte gå till graven med det. De var stilla under hela sabbaten, och på lördag kväll efter att sabbaten gick ut vid solnedgången så kunde de inte gå, för det blev mörkt. De gick alltså tidigt på söndag morgon, den första veckodagen, medan det ännu var mörkt. Och medan de var på väg så började det ljusna, och då kunde de också se och göra det som de hade planer att göra. Men det var i mycket sorgsna tankar de gick. Det måste ha varit en fruktansvärd dag, den här sabbatsdagen. Man var tvungen att vara overksam, man kunde inte gå till Jesu grav. För judarna var en död messias, en falsk messias. Och det här kom naturligtvis också och anklagade dem. Varför skulle han dö? Honom, han som vi hoppades på, han som skulle befria Israel. Kunde han verkligen vara messias? Han hade visserligen lagt sig en grav bland de rika. Han fick inte sin grav på en avstjälpningsplats till ro för vilda djur och fåglar. Men ändå var det fruktansvärt. Kvinnorna grubblar över hur de ska få bort stenen som är rullad framför graven. Det visar sig att de oroar sig i onödan. Gud har själv sänt sin ängel för att i stor makt och härlighet, som en blixt och med en jordbävning, rulla undan stenen. Ängeln slår de vaktande soldaterna så de blir som döda. När kvinnorna kommer ser de att stenen är bortvältrad. Graven är tom. Den första reaktionen är: någon har stulit bort hans kropp. Nu visar sig de två änglarna. Och den ena av dem berättar den glada nyheten för dem att Jesus har uppstått. Ängeln som talar ber dem gå till lärjungarna och berätta den här nyheten. Och säger att Jesus ska träffa dem i Galileen. Nu finns det två olika varianter av berättelser efter det här. Det verkar som om de var ganska många, de här kvinnorna, och det har gått till lite olika grupper. Ena gruppen gick därifrån och vågade inte berätta någonting. Den andra gruppen gick och berättade för lärjungarna. Men lärjungarna trodde dem inte. De var helt oförstående. Vad pratar ni för smörja? Det här kan ju inte vara sant. Det är typiskt för påskberättelsen att lärjungarna hade svårt att tro att Jesus hade uppstått. Men tänk, ändå hade Jesus minst tre gånger i förväg sagt åt dem tydligt och klart: nu går vi till Jerusalem. Där ska människosonen lida under överste prästerna och de skriftlärda. Han ska dödas, han ska korsfästas. Men på tredje dagen ska han uppstå igen. Vart hade de här orden försvunnit? De hade inget minne av något sånt. Istället så man kunde ju tycka att de borde ju ha tänkt vad det ska bli spännande nu på tredje dagen. För Jesus sa ju att han ska uppstå. Få se nu. Nu ska vi se hur det här har gått till. Nej, det var som bortblåst. Det fanns annat också som var egendomligt. När Maria Magdalena kom tillbaka till graven efter att hon hade berättat för Petrus och Johannes och efter att hon hade sett de två änglarna, så mötte hon Jesus men kände inte igen honom. Tänk hörni att man möter en person som man har varit tillsammans med, lyssna på som han verkligen har fått stor glädje av och lär känna och älskar, så möter man den personen och känner inte igen honom. Nu är det ganska märkligt. Mycket märkligt. Inte heller de två lärjungarna som samma dag var på väg till Emmaus kände igen Jesus. Han dök upp. Han slog följe med dem. De känner inte igen honom. Han börjar förebrå dem hur det är tröga att förstå. Och han gick igenom Mose, profeterna och alla skrifterna och förklarade för dem vad som står där om Messias. Om att han ska uppstå från de döda. De förstod först när han bröt brödet. När Thomas hörde om att Jesus hade besökt de andra på påskdagens kväll. När han inte var med, då kunde han inte tro det. Men tänk så galet att översteprästerna sen spred ut ryktet att lärjungarna hade rövat bort Jesus. Hur skulle de som var så rädda och som hade så svårt att tro och som stängde in sig bakom låsta dörrar, hur skulle de ha kunnat hitta på något sådant? Här ser vi hur Gud vill lära oss sanningen om oss själva och hur han handlar med oss. Sanningen är att vi av naturen är så bortvända från Gud att vi inte kan ta till oss evangelium med bara vårt eget förnuft som hjälp. Först så småningom kunde lärjungarna börja ta till sig sanningen att Jesus hade uppstått. Men bara efter många tydliga bevis. De kunde inte tro när Jesus talade om det i förväg. De här vittnesbörden om lärjungarnas otro hör till de starkaste argumenten för att berättelserna verkligen är sanna. Varför skulle evangelisterna ställa sig i så dålig dagar genom att berätta om hur svårt de hade att fatta att Jesus hade uppstått? Om det inte var så att det var Guds vilja att det skulle vara så. Och att det här budskapet just skulle vara för att vi i vårt oförstånd och vi som är så trögtänkta och har svårt att fatta också skulle få veta att Gud uppenbarar det här på sitt sätt genom den heliga ande. Inte genom att vi är snabbtänkta och förstår det så bra av oss själva. Senare var de villiga att bli torterade och dödade för att de predikade att Jesus hade uppstått. Men för översteprästerna var det en katastrof. Därför var de så angelägna om att hitta på bortförklaringar. Sanningen om Jesu uppståndelse är dyrbar för oss kristna, men desto mer motbjudande och farlig för djävulen. Det är den farligaste av alla läror att Jesus har uppstått för djävulen. Därför skriver Paulus i 1 Korintierbrevet 15. Men om Kristus inte har uppstått, då är vår predikan meningslös och även er tro meningslös. Men om Kristus inte har uppstått, då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Ja, så här vill ju djävulen ha det. Han vill ju att vi ska vara kvar i våra synder. Vi ser att hela vår trosgrund vilar på uppståndelsens faktum. Vår predikan, vår tro, allt är meningslöst om Kristus inte har uppstått. Är vi kvar i våra synder är allt förlorat. Då är helvetet vårt mål efter döden. Undra på att djävulen ser det som det viktigaste han kan göra, att underminera tron på uppståndelsen. Han sätter all sin kraft på det företaget. Därför använder han också idag översteprästerna som motsvarar teologier, doktorer, biskopar och präster för att ta ifrån oss uppståndelsens glädje, uppståndelsetron. Därför hör det till påskbudskapet från media att presentera nya rön om Jesus eller om dem som var med honom. Att de första kristna försökte förvränga sanningen och lura människorna att Jesus hade uppstått. Att man har hittat nya skrifter som visar att Jesus efter sin död var verksam på olika håll, till exempel Indien. Just i år är Maria Magdalena särskilt aktuell, för nu har man lanserat en ny film om Maria Magdalena. Men det sägs om den filmen att det lämnar åt tittarnas egen sak att avgöra om Jesus har uppstått eller inte. Den filmen, den undervisar inte om Jesu uppståndelse. Det som är det verkligt viktiga. Redan för över 40 år sedan la en teolog och präst fram en doktorsavhandling där han försökte bevisa att Jesus inte uppstod kroppsligt, utan det var lärjungarna som hallucinerade, alltså såg spöken. Han menade att det som Paulus beskriver i första Korintierbrevet är en beskrivning av en andlig uppståndelse och att man kanske ännu hittar Jesu ben i någon grav i Palestina. Och så har jag hört också vissa teologer som har ansetts vara goda teologer säger: ja, det är ett faktum att Kristus har uppstått. Kristus har uppstått. Men har Jesus uppstått ur graven? Nej, det är en annan sak. Men Kristus har uppstått i andlig mening och blivit en verklighet för de kristna. Det är att förvanska verkligen detta budskap. Så här förmår djävulen sina tjänare att försöka göra vår predikan meningslös och ta bort ifrån oss grunden för vår tro. Men Paulus triumferar. Men nu har Kristus verkligen uppstått från de döda som förstlingen av de avsomnade. Där får de höra alla de som tvivlar, alla som kommer med lögner. Nu har Kristus uppstått. Man har sagt att det inte finns några bevis för att Jesus har uppstått kroppsligen. Att man inte har hittat hans kropp någonstans, det är ju inget bevis. Men Gud ville ha det så för att det skulle bero på tro och inte på mänsklig visdom. Här räcker inga vetenskapliga undersökningsmetoder till. Här är det samma sak som med Abraham och Sara. Om Isak hade blivit född på ett naturligt sätt, medan Sara ännu hade mänskliga möjligheter att föda barn, då skulle det inte ha varit något vittnesbörd om hur Gud ledde sitt folk genom mäktiga under. Om inte Israels barn hade letts in i den trånga passagen mellan bergen och framför havet och sen befriat dem på ett mäktigt sätt när egyptierna kom farande efter dem, så skulle de inte ha sett hur Gud verkligen ledde dem med sin allmakt och inte på ett naturligt sätt. Men just såna här saker vill otron komma åt. Därför blir berättelsen om hur Sara födde barn vid 90 års ålder en saga. Samma sak är det med händelsen vid Röda havet. Och vi ser samma sak med Jesu uppståndelse. Människans förnuft är alla tider lika ovilligt att tro det som Gud gör och säger. Till oss kommer Gud med ordet. Det som anden lärde apostlarna från den första pingsten och framåt, det är grunden för vår tro, det som Gud har uppenbarat genom sina heliga profeter och apostlar. Där har vi det vittnesbördet som räcker till. I Lukas 16 heter det om den rike mannen och Lazarus: lyssnade inte till Mose och profeterna, så låter de sig inte övertygas ens om någon uppstår från de döda. Därför räcker Bibelns uppenbarelse till för oss. Vi behöver inte längre någon som uppstår igen idag för att kunna tro det. Vi ska inte mera fråga efter tecken som ska bestyrka uppståndelsen, om det sen är en svepeduk eller ett relikskrin. Nej, vi har Guds ord som säger: Herren är sannoliken uppstånden. Påskens budskap är oerhört. Att en människa som varit död blir levande har visserligen hänt andra gånger. Lazarus hade varit död i 4 dygn. Jesus väckte upp honom. Också ett par andra gånger väckte Jesus upp döda. Och när Jesus dog gick en hel del människor ut ur sina gravar. De här människorna skulle dö igen, precis som alla andra. Men när Jesus uppstod var det ändå annorlunda. Han hade en förhärligad kropp. Han gick inte ut ur graven på ett fysiskt sätt, utan han steg ut ur sina balsameringsbindlar som en ny kropp av en annan natur än den han hade haft förut. Ändå kunde Thomas känna igen honom, och Jesus erbjöd honom att sticka sitt finger i sin hand och sitt sidosår. Jesus gick igenom stängda dörrar. efter sin uppståndelse. Men han var inte ett spöke. Han visade det genom att äta och dricka. Han sa till sina lärjungar, en ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Och hör ni, vänner, så här ska också våra kroppar se ut när vi uppstår på den yttersta dagen. Hur det ska gå till förstår vi inte. Förståndet säger att det är omöjligt att återställa de kroppar som har legat i gravarna och upplösts i molekyler under århundraden, eller som har blivit kvar i havet och blivit ro för havets djur. Guds avsikt är inte heller att vi ska förstå det. Det här ska vi tro, inte förstå. Det som han erbjuder oss är sitt ord. Det har Mose och profeterna, sa Abraham till den rike mannen. Det är på den grunden vi tror att Jesus har uppstått. Det är på ordets grund vi har uppstått till ett nytt liv när vi döptes. Sedan vår gamla människa först spikats på korset och dött tillsammans med Jesus. Det är på ordets grund som vi tror att också vi ska uppstå den dag när Jesus kommer tillbaka. Och att vi då ska få leva ett saligt liv i fullkomlighet. I en sådan tillvaro som ingen av oss kan föreställa sig. Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Vi tackar dig, o Jesus kär, som ur din grav uppstånden är. Låt oss på domens dag också i dig rättfärdiga uppstå. Amen.